Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillaslöjder och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Monica och Jenny Levalius. I slutet på 60-talet reste Monica tillsammans med hennes syster Mittan till USA och gjorde virksuccé. Nu har Jenny, Monicas dotter, skrivit boken Mitan och Moni som berättar om deras äventyr. I det här avsnittet får du höra dem båda berätta om de intensiva åren i USA och hur arbetet med boken varit. Jag som driver Virkpodden heter Maria Well och är själv virkare, grillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Innan vi börjar lyssna på intervjun vill jag passa på att säga ett stort tack till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej och välkomna till Virkpodden, Jenny och Monica.
Tack.
Tack så mycket.
Det är jätteroligt att få träffa er. Jag har ju sett fram emot det ett tag. Sen jag stötte på boken Mitan och Moni. Som du, Jenny, har skrivit om Monica och din syster Mittan och ert virkäventyr i USA i slutet på 60-talet. Mm. Väldigt inspirerande, tycker jag. Och framförallt utifrån den här tanken eller den om att faktiskt följa sina drömmar. Jag tänker att det är väldigt många som tänker att man vill göra saker men sen inte genomför det. Men ni gjorde ju faktiskt det.
Ja, vi gjorde det och vi hade väl egentligen inte någon dröm om att det skulle gå som det gjorde, utan vi visste att vi skulle kunna virka och hjälpa till med sömnad och sånt där om vi kom dit. Och att det fanns behov av det, för min syster hade ju varit där innan. Så jag hade ju inte någon bild framför mig om att det här kommer att bli succé. Men det blev ju det. Fullständig succé. Och vi blev väl tagna på sängen båda två, för vi hade, det var ju, alltså i våra vildaste drömmar hade vi ju inte kunnat tänka att det skulle gå så bra.
Nej.
Och virka hade vi som sagt gjort långt innan, och jag mest förmodligen, jag tror jag gjorde mer än min syster gjorde, men hon fick eld i baken då när hon hade varit i USA ett år och suttit och virkat lite på kvällarna för hon hade inget att göra och så, och fick väldigt mycket beröm. Och tyckte hon att det var det vi skulle göra. Och det var roligt. Och det betyder inte att vi kan mer. Alltså är bättre eller skickligare än någon annan på att virka. Men som sagt, vi vågade ta steget. Och det är att våga och vinna. Det är väl det mest som jag tycker boken handlar om. Att hoppa alltså. Och försök. Om det är någonting man vill göra. Det är bara att försöka. Går det inte så går det inte. Det är bara att åka hem igen. Så det är jag stolt över att vi gjorde. Sen det väl har jag hört av andra som har pratat om att de tyckte kläderna fortfarande är lika moderna som de skulle kunna göras idag. Och det är ju lite märkligt med kläder som är 50 år gamla. Men det är roligt att höra den positiva kritiken. Och jag fortsätter att virka. I bilen, framför tvn, överallt. Ja, så det lever jag med.
Ja, härligt.
Ja, och jag är jätteglad för boken som sagt. För att nu har jag på sätt och vis återknutit till min ungdom då vad jag gjorde där borta. Och jag är själv förvånad över allt vi hann med och allting vi gjorde och alla människor vi träffade. Så att det är jätteroligt. Jag är mycket tacksam för att min dotter skrev boken.
Ja, för det är ju väldigt, för ni åkte ju inte till vilken plats som helst i USA. Nej. Ni hamnade ju i Hollywood av alla platser.
Ja, Beverly Hills till och med var vår adress. Så att ja, det var väldigt viktigt för oss att vi skulle ha Beverly Hills adress faktiskt. Ja. Så vi hade en liten lägenhet där. Och det var, ja, det var ett otroligt äventyr, förstår jag nu. Man önskar att man fick göra om det från början, men jag tror inte att förutsättningarna där är samma som de var då. Det var mer möjligheternas land och alla vi träffade, varenda kändis vi träffade var jätterar, trevlig, jordad och hjälpsam. Fantastiska människor, men nu när man läser om dem i skvallertidningarna så verkar de inte vara så trevliga allihop.
Ja, men jag tänker ändå så, du säger att det skulle så här, man skulle ha gjort det igen, men jag tänker att du har ju på något sätt gjort det igen då, tack vare dig, Jenny.
Ja.
Mm. Och att du har skrivit en bok om Monica och Mittans äventyr i USA. Precis.
Ja.
Hur kommer det sig?
Det har jag nog velat göra väldigt många år. Jag tror nog bokidén har jag nog haft i över 20 år, tror jag. Men jag började inte skriva på någonting förrän ungefär 12-13 år sedan. Då jag intervjuade mamma. Jag har ju vetat om den här historien sedan jag var 10 ungefär. Vi satt och tittade på en Goldie Hawn-film. Och mamma slänger ur sig, ja men henne har jag virkat lite kläder till. Och mina ögon bara, alltså, blev ju så stora som de aldrig har varit. Och jag tänkte, nu skämtar mamma med mig. Hon kan ju inte ha träffat den här Hollywood-skådespelerskan på bildskärmen. Men det hade hon. Och sen så kom det fram att hon har gjort kläder till Diana Ross. Och Patty Duke och Sammy Davis Jr. och lite andra kändisar. Och då vill jag ju veta allt. Men jag fick ju inte veta allt då, kanske när jag var 10. Men det, under årens gång har jag fått veta mer och mer. Och sen för 12 år sedan när jag satt ner med mamma i Beddinge i stugan där, så spenderade vi en eftermiddag med att verkligen gräva ner oss i hela upplevelsen, och jag fick veta mycket mer detaljer, fick se massa mer bilder. Jag spelade in hela intervjun, sen skrev jag ner den och så gjorde jag en layout på boken och allting sånt. Och sen kom livet emellan, tvillingar och man och allting, jobb och sånt, så att då glömdes det bort lite grann. Och sen förra sommaren så vaknade jag upp och fick något sån här stark, jag kände en stark drivkraft att, vad väntar jag på? Jag har ju halva boken färdig. Jag behöver bara min mosters del av berättelsen också. Och då tänkte jag, det roligaste hade varit att intervjua dem tillsammans. För vi har aldrig någonsin suttit ner, vi tre. Eller ni, vi har aldrig suttit och pratat om den här tiden i ert liv. Någon gång. Det har alltid varit så mycket annat runt omkring. Och släktträffar och mycket folk runt omkring. Man har aldrig suttit ner och verkligen liksom pratat om vad som hände där borta. Så då bokade jag en flygbiljett dit i november förra året. Då skulle mamma vara där också och min moster var där i Florida. Och vi spenderade många timmar med att gräva ner oss i historien och titta på bilder som Mittan också hade som jag inte hade sett förut. Och det var så kul att se er två prata tillsammans om det som hade hänt. Och ser era minnen trigga varandra och att ni mindes olika saker också. Så jag fick ju väldigt mycket rikare berättelse efter den här intervjun med dem tillsammans än vad jag hade tidigare. Så att det var bara att åka hem sen och köra på. Ja, nu finns den på svenska och engelska och jättekul att den börjar få lite uppmärksamhet också i media.
Ja, det är en jättefin bok och jättespännande att läsa. Men jag tänker liksom så här, vad hände? Jag tänker det är en sak att liksom bara, vi åker dit liksom. Men hur fick ni allting på rull? För det gick ganska fort vad jag har förstått.
Det gick väldigt fort. Vi bestämde väl oss på våren då 67. Eller då hade min syster till slut lyckats övertala mig att jag skulle följa med över. Kan man åtminstone åka med ett år? Ja, okej då. Jag hade andra planer. Jag skulle fortsätta att studera och så. Ja, så vi bestämde oss då. Och sen blev hon ditkallad av den familjen Golden som hon hade arbetat som housekeeper hos då ett år innan. Då ringde, eller då hörde Mrs. Golden av sig desperat, för då hade deras housekeeper slutat och sa, snälla Mittan, kan du inte komma hit och hjälpa oss ett tag? Och då berättade hon om våra planer och sa, ja men de är välkomna att komma hit också, ni kan bo hos oss och så. Så min syster åkte väl, jag gissar, jag kommer inte ihåg, augusti skulle jag tro, juli, augusti. Och sen var det bestämt att jag skulle komma i oktober. Och då ville mamma följa med. Och det fick hon ju gärna. Hon hade aldrig varit i USA. Hennes mamma hade varit där och arbetat som pälssömmerska i New York i sin ungdom. Så mamma ville följa med och tyckte vi var helt okej. Okay. Så vi åkte, mamma och jag åkte över då den 27 oktober till Los Angeles. Med resväska full med stickade och virkade plagg. De var stickade och virkade. Ofta var det stickad kjol med virkat överliv och så. Och min syster hade ju också tagit med sig en massa. Så vi hade väl 20-30 plagg redan när vi kom dit. Jaha, vad skulle vi nu göra med dem då? fick ju min syster den strålande idén att hon skulle kontakta Vogue. Och Mrs. Golden sa, du är tokig, sa hon, du kan inte skriva till dem. Jo då, jag börjar där uppe, sa hon. Och sen sa hon ju på vår intervju på tv, det var det enda jag kände till, sa hon, Vogue, den enda tidningen. Och hon, Eleanor Phillips, hon svarade inom en vecka, sa hon, kom gärna hit och visa vad ni har. Så vi lånade Mrs. Goldens bil och körde in till Los Angeles till hennes kontor och började öppna väskorna och visa det ena plagget efter den andra. Och ja, det enda hon sa var liksom, den är för lång, den är kanske för kort. Ja, sådär. Och för övrigt sa hon inte så mycket. Men sen kallade hon in alla sina anställda på kontoret och sa, vad tycker ni om det här? Jo, de tyckte det var jättebra. Ja, det är bra, sa hon. Och sen sa hon, jag ska ringa några samtal. Och då sitter hon när vi är där inne och ringer till den här Barry White som hade vår frisören. Sex Fifth Avenue.
Carrie White.
Vad sa du?
Carrie White.
Carrie White, ja.
Jag tyckte du sa Barry White.
Nej, Carrie White. Sex Fifth Avenue. Papagallo. Som var en skoaffär slash butik. Och ett ställe som heter Paraphernalia. Som låg på en parallellgata till Rodeo. Men Papagallo låg på Rodeo Drive. Och sa att jag har ett par svenskor här som har en kläder som de borde få komma och visa hos er. Och så satte hon upp appointments för oss. Att vi skulle komma dit. Och det finns ju ingen som nekar en chefredaktör på Vogue när hon ringer. Så vi fick ju åka då till Saks Fifth Avenue och sen till Carrie White. Carrie White var överförtjust. Ni kan hänga kläder uppe på min ovanvåning, sa hon, där hon hade en liten presentshop typ med lite allt möjligt. Och Papagallo tog in oss direkt och så ringde Saks. Ringde de från Saks och sa att hur mycket, vad har ni för kapacitet, sa de. För vi har, som jag kommer ihåg så hade de 60 affärer eller varuhus över USA, men jag vet inte hur många de hade. Och hur snabbt vi kunde leverera. Och vi bara gapskrattade. Så finns inte en chans. Det är vi två som virkar. Vi kan inte. Så då får vi tacka nej till, sa vi. Ja, sen ringde de igen efter ett par dagar. Nu har vi haft ett möte här. Vi tar in er exklusivt Saks Fifth Avenue Beverly Hills. Och så får ni hänga upp era kläder här på andra våningen. Och sen får de som är intresserade komma och beställa. Så får ni komma hit liksom och träffa kunderna och så får de beställa från de modellerna ni hänger upp. Och det var ju väldigt bra deal. Det var fantastiskt. Och hon Carrie White, det här var tror jag början på november. På Carrie Whites butik på andra våningen. Där hade Nat King Cole's änka Maria Cole. Hon gick och klippte eller fixade håret hos Carrie. Som de flesta andra stjärnorna. Hon var den innerfrisören i Beverly Hills. Och då hade hon varit uppe då på andra våningen och sett någonting som vi hade virkat. Och så ringde Carrie efter oss och vi bodde inte så långt ifrån hennes. Vi bodde i Beverly Hills. Så då åkte vi dit och träffade Maria Cole och så sa jag, jag skulle vilja ha det här. Jag skulle vilja ha en klänning och skulle vilja ha en kappa till. Och sen gav hon oss telefonnumret och bad oss ringa. Och det gjorde vi ju. Sen efter den dagen så var vi, dels blev vi väldigt god vän med Maria Cole. Sen gjorde vi nog minst 60 virkade plagg till henne under åren. Och hon sparade alla. Så hon visade min syster, nu är hon död, men jag var uppe och hälsade på henne för hon flyttade till Massachusetts sen. Och sen var min syster uppe. Då visade hon en stor kista med alla kläderna som vi hade gjort. Tyvärr är hon död nu så vi kan förmodligen inte. De finns väl inte kvar kläderna, men det var roligt att hon gjorde det i alla fall. Och sen träffade vi Dean Martins fru på ett liknande sätt på det här Papagallo-affären. Och så viskade hon lite, så jag ska visa precis vad jag vill ha för klänning. Vi går ner till Paraphernalia, sa hon. Så när vi kom in där så gav hon oss sitt visitkort och sa, ring mig, sa hon. Gjorde vi det? Då hade vi henne som privatkund. Och likadant hände på Saks Fifth Avenue. Alla ville liksom inte gå via Saks Fifth Avenue utan det skulle vara direkt med oss. Så vi fick ju sluta leverera till Saks Fifth Avenue. Vi sa väl upp oss efter ett halvår, något sånt där, för vi hann inte. Det fanns inte timmar på dygnet som räckte för att virka så mycket. Och Maria Cole höll oss sysselsatt och Jeannie Martin höll oss sysselsatt. Och sen rekommenderade de ju till vänner och så tog de med sig andra. Och så bara spred det sig. Så vi hade fullt upp i hela tiden jag var där. Det var inte en minut ledigt. Så att tur, vi hade tur med kunden och vi hade tur med hon på våg. Och, ja. Vi tyckte det var lite roligt. Vi sa undra hur många det är som säger upp kontraktet med 6 Fifth Avenue. Eller säger vi vill inte vara här längre. Jag kommer ihåg vi kom upp för trappen på 6 Fifth Avenue. Och så står det 3 sådana här modeller. Eller vad kallar man dem för? Dockor. Precis uppe i entrén in till en butik som de hade. Som, ja, där de hade lite allt möjligt. Och det, alla 3 har på sig bara kläder. Ja, det var det första man såg. Så att jag på sätt och vis förstår jag ju de som kom dit och fick se. Oj, en sån vill jag ha, en sån vill jag ha. Och så gjorde vi ju till dem. Vilken färg de än vill. Och, ja.
Men hur lång tid tog det från att ni liksom flyttade till USA till att liksom ja, vi, allting drog
jag
igång?
Kom ju dit 27 oktober och före jul hade Maria Kohl beställt sitt. Och sen fortsatte det bara den vägen. Vi var ju inne på 6 Fifth Avenue redan då.
Mm.
Så då flyttade vi in till Beverly Hills. Vi bodde ju utanför, bra bit utanför Los Angeles i Altadena hos Goldens. Men då skaffade vi den här lilla lägenheten in i Beverly Hills. Och sen hade vi ju hade gångavstånd till 6 Fifth Avenue, men det var långa kvarter kan jag säga. Det var ju inga bussar på den tiden. Det fanns liksom ingenting och vi hade ingen bil. Vi hade ju lånat Mrs. Goldens bil tidigare för att köra runt. Men nu hade vi ingen bil. Men det fick vi ju se till att köpa så snabbt som möjligt genom kontakter vi träffade. De flesta damer eller kvinnorna det var så bekymrade vad vi skulle göra på kvällarna. 2 ensamma tjejer i Los Angeles. Så Maria Kohl tog med oss till en privatklubb som, där hon var med. Där man bara kom in när man stod på listan. Jag har glömt just nu vad den heter, men det står The Factory. The Factory, ja. Och där träffade jag en kille som hade bilaffär. Och när vi sa att vi, jag vet inte hur vi tog oss dit, om vi tog taxi, det måste vi nästan ha gjort. Men han skulle i alla fall ordna någonting, så han ordnade en 65 Mustang till oss till ett vettigt pris. Så köpte vi den, så hade vi bil. Annars fick vi ta taxi till kunderna och så vidare. Och ibland skjutsade de hem oss. Ja, det var lite bökigt i början. Men det ordnades efter ett par månader. Så det gick, allting gick så fort, så fort, så fort. Och sen i nästa oktober, då har jag varit där ett år. Så förresten, jag började då i januari arbeta på konditori Skandinavia. Bara för att min mamma skulle åka hem. Och hon var livrädd för att vi inte skulle överleva. Så ville hon att åtminstone en av oss skulle ha ett fast jobb. Så sökte jag där. Och så började jag arbeta där på förmiddagarna. Och hjälpte till att göra smörgåsar. Och koka ägg och skala ägg. Och så jobbade jag över lunchen. Där träffade jag en annan tjej då som var kallskänka som hette Monica. Vad ska jag säga om det? Jo, hon gifte sig. Den 21 oktober. Så vi virkade som bröllopspresent till henne så virkade vi hennes klänning. Så var vi med på bröllopet. Och då träffade min syster sin sen blivande man. Och så hade han en kompis med sig som råkade bli min pojkvän då. För ja, bara blev så. Och han arbetade på NBC Studios. Som studioman. Nej, vad heter det?
Studiovärd.
Studiovärd. Så när jag försökte liksom trycka till honom lite grann och berätta vilka kunder vi hade. Så sa han, ja, jag känner de flesta av dem, sa han. Och det gjorde han ju för att de var ju nere på NBC Studios och spelade. Dean Martin var ju där en gång i veckan och gjorde sin special. Och ja, alla de här. Så att jag följde med honom ner på kvällarna och satt och virkade. Till att börja med följde jag med ner för att titta på showerna när de spelade in dem. Men det var inte speciellt roligt. Det var omtag och omtag och omtag och omtag. Så en show på en timme kunde ju ta 4 timmar att spela in. Så då satt jag ner istället och virkade. Och det var ju väldigt bra. För då kom alla de här ifrån Laughing-programmet som även gick på svenska. Men jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Det hon var med. Eller vad hon gjorde sitt genombrott där i det där programmet. Hon var den som spelade dum blondin som har jag gjort bort mig nu igen. Och alla de tjejerna som var med där, de ville ju se mina kläder. Och sen ville även en av herrarna titta på dem, för hans fru brukar sitta där nere i hans loge och brodera. De broderade stolsitsar till sin matsalsmöbel, de här två tillsammans. Arthur Johnson hette han. Hans fru hette Gisela, hon var från Tyskland. Ja, så att alla köpte kläder av de här Laffin-tjejerna. Ja, så blev jag vän med Goldie. Jag var hemma hos henne. Sen, ja, just det. Att, på 6 Fifth Avenue så träffade vi en dam som inte var känd. Men hon var gift med en stjärnadvokat som hade hand om väldigt många kändisar. Hon hette Mrs. Licht. Och hon var väldigt glad för att vi var de enda som kunde säga hennes efternamn, eftersom det var tyskt. Amerikanerna kunde inte det. Och sen blev hon kund och så sa hon, får jag ta med mig en tjej och titta på era kläder? Oh ja, så det går jättebra. Då kom hon med Patty Duke, för hennes man tog hand om Patty Dukes alla affärer. Så det var hennes advokat. Och sen blev jag kompis med henne, för vi var ju jämnåriga. Så vi tre, Mrs. List och jag och Patty, vi var ute på lunch lite då och då. Patty var hemma hos mig på lunch, men det var ju i och för sig efter att Mittan hade åkt hem ändå. Hon är med på bilderna också, så vi kunde sitta där och äta lunch. Hon totalt osminkad och jag med då. Så vi var kompisar och Goldie var ju hemma hos flera gånger. Och en gång när vi droppade in där, jag och den här Lani då, så höll hon och hennes första man, Gastrikonis, på att renovera ett hus. Hon hade bodde i lägenhet först när jag lärde känna henne. Sen köpte de ett hus i Hollywood Hills. Och då skulle de renovera själva delvis. Då höll de på att måla fönster. Så vi tog ju varsin pensel och sen höll vi på att måla fönster hos dem. Ja, det var, så var mitt liv.
Ja, men alltså det är verkligen att hamna mitt i ja. Allting.
Men det var ju ungefär som man blev inkastad i någon sorts karusell och det bara rullade på.
Mm.
Så slut man var, när Sammy Davis kom fram till mig nere på studion. Och väldigt nära, jag satt på en barstol och han liksom böjde sig fram med, vad gör du, sa han. Jag virkar, sa jag. Vad kan du virka i? Vad som helst. Sitt här, sa han. Så gick han in i studion och sjöng eller vad han skulle göra. Så kom han ut igen. Sent på natten var det. Det var 1:30 klockan. Tog han mig bara i handen och drog in mig i sin loge. Jag vill ha 2 byxdresser, sa han. Jag först frågade var jag kom från. Så skulle han ha de här byxdresserna då. När kan du leverera dem? Ja, så jag tar väl en vecka eller 2. Ja, här är adressen hem till mig. Och så kan du ringa det och det numret och så kan ni komma upp med dem. Och sen när man gick ut här, nu ska jag göra kläder till Sammy Davis Jr. Min stora, stora idol. Mest för han var så bra på att dansa men även sjunga. Ja.
Mm.
Men jag var aldrig nära att svimma. Det var enda gången jag var lite, jag vill säga starstruck. Det var att jag såg ju Dean Martin nere på studion. Som sagt, en gång i veckan. Han brukar spela in i 2 dagar eller något sånt. Men hans fru var vi ju hemma hos en gång i veckan. Och en gång när vi var hemma hos henne, då kom Dean Martin in i sovrummet när hon håller på att prova kläderna. Och hälsar då, hi, I'm Dean och sådär. Det är okej. Nej, det är Dean Martins sovrum.
Mm.
Det var kul.
Mm.
Ja.
Men jag tänker så här, visst att så här, det hjälpte jättemycket med det där att ni liksom var, jag tänker ändå att det är kaxigt. Att ja. Ringa till Vogue och bara, här är vi. Men också att så här, de tyckte ju om kläderna. Vad var det med kläderna ni tror att de gillade? Vad var det som gjorde att folk faktiskt...
Ja, dels var det väl lite lockande det här att det var ju nästan, jag får säga, lite genomskinligt. Det var lite vågat, men ändå gjorde vi klänningar som var väldigt snälla. Alltså, speciellt i början då, de som hängde uppe på Saks Fifth Avenue, det var inte speciellt genomskinligt. Och så var det, hade vi, det var någon empir, vi hade ett sidenband under bysten och det var söta klänningar. Ja. Men jag tror att många tyckte att det var lite häftigt det här att byxorna var ju egentligen lite, man kunde ju se skinnet igenom. Och så var det väl något nytt. Så det var, Ja, och nytt och speciellt. Jag vet inte vad det var de föll för. Men, Jenny Martin, hon hade väl 5 olika byxdressar i olika färger. Och, som hon hade på sig när hon var ute. Sen hade var det Sylkäris hade frågat henne om hon fick tag på sina kläder. Det säger jag inte, sa hon. Sen gjorde hon det i alla fall. Nej, det var nog nytt och spännande. Och det som var bland det roligaste var ju vad Jenny fick reda på. Här kan du berätta förresten om Patty Duke.
Jaha,
hennes klänning.
Ja. Mamma hade ju virkat en jättefin ljusblå klänning med sjal. Någon boa hade du till att ha på dig på mittans bröllop.
Mm.
Men sen hade ju Patty Duke skulle på Golden Globe Awards 1970 för vara nominerad för bästa skådespelerska i en film. Och sen hade hon lånat ut sin klänning som hon skulle ha till sin mamma, så då hade ju inte Paddy någonting att ha på sig. Så då hade Paddy ringt mamma och frågat om hon hade någon klänning. Då hade mamma kommit över med den här ljusblåa klänningen och fixat den så att den passade på Paddy. Och så hade hon på sig den på galan. Och så vann hon för bästa skådespelerska den kvällen också. Så det finns ju väldigt mycket bilder från den kvällen hon har på sig. Din egna klänning
min
som
klänning,
du sen hade på mittans bröllop. Och sen när jag gjorde research för boken i förra hösten, så sökte jag på Patty Duke och Golden Globes för jag visste att hon hade haft den på sig. Och då dyker det upp en artikel i Cosmopolitan-tidningen i USA. På deras hemsida så hade de röstat fram de 62 snyggaste Golden Globes-kläderna genom alla tider. Och så scrollar jag ner där med hjärtat slår i 1000 slag i sekunden. Och jag scrollar ner där och tänker, men det finns ju inte chans att mammas klänning är med här. Men jag hade ju sökt på Patty Duke och den här artikeln dök upp. Och sen så kom jag ner till nummer 11 och där ser jag mammas klänning. Och då trillade jag nog av stolen. Jag blev så chockad att 2021 så blev den här framröstad till en av de snyggaste Golden Globe-klänningarna genom tiderna. Så då kastade jag mig på telefon och ringde mamma och sa, guess what? Din klänning är nummer 11. Ja, så den har hon kvar här i Södertälje också, vilket
ja,
är jättekul att den
jag
finns kvar.
Jag har 2 plagg kvar.
Det
tröjan till framsidan på boken, byxorna har jag slängt. Tröjan har jag kvar. Inte för att jag använder den, men den är kvar. Så har jag den klänningen kvar med jackan, men inte med den här boan till. För fjäderboa efter 50 år är inte så där jättevacker.
Nej, den rasar ju så här.
Men det var ju fantastiskt, om man tänker efter. Så är det ju numera när de går på Globe Awards och sånt. Då har de ju, och klänningen är från Armani, och klänningen är från det, och klänningen är från det. Och det ringer Patty mig då. Hon ringer inte varken Armani eller Gucci eller någon annan. Hon ringer mig och sa jag behöver en klänning till Simon. Ja, det var roligt. Men hon var snygg i den. Den var väldigt bra på henne.
Ja, men du måste ju verkligen ha haft någonting som de liksom ja, uppskattade och gick igång på, tänker jag. Och också säkert samarbetet med er, tänker jag. Också eftersom de återkom hela tiden. Att de måste ha uppskattat att...
Ja, man blev vän med dem. De var, men alltså det var så enkla, underbara människor allihop. Det är svårt att förklara. Alla hjälpte oss med någonting nästan. Behöver ni något eller sådär? Men det var samma med en dam som vi faktiskt redan då i januari, februari, mars då, 68, träffade på Saks. Som ville ha kläder. Hon kom dit, vet, det stod ju 10 limousiner utanför. Alla hade ju privatchaufförer. Och så lämnade de oss och stod chaufförerna där och väntade på damerna. Medan de var inne och handlade och skjutsade hem dem. Och sen skulle hon åka hem för hon skulle visa någonting för oss. Jag gick hem, min syster åkte med henne i limon. Och så frågade hon, vad köper ni garnerna? Ja, det gör vi på... Det var något som hette Super Yarn Mart, vilket inte var så där jättebra. Men annars på Joseph Magnin uppe i Westwood. Hon bodde i Westwood. Men jag kände ju en av mina bekanta son. Han har importfirma för garner. Vi ringer honom, så får vi se. Fick vi åka ner till downtown Los Angeles. Där hade han sitt lager. Och så fick vi bara välja och vraka ett inköpspris. Men vi var tvungna att köpa en kartong av varje. Vi kunde inte köpa ett nystan av varje. Utan vi fick köpa kartonger med 10-20 nystan i eller något sånt där. Men det var ju inga problem för garnerna var fantastiska.
Ja. Och de lär ju ha gått åt också, tänker jag.
Ja, de gick
på
åt.
Hur mycket ni verkar
ha
virkat.
De gick åt. Mm. Men menar hon, det fanns ju ingen anledning för henne att hjälpa oss. att köpa allting till inköpspris. Men det var ju fantastiskt. Ja, halva priset på garnen, det tyckte vi om.
Ja, ja, men det är ju stor skillnad om man ska köpa
men in. Men alla var så vänliga. Mm. Och vi kom hem till Ginny Martin och vi skulle ta mat eller diskutera någonting med färger och klänningar. Så sa, vill ni ha någonting att dricka, sa hon. Och så satt hon med någon i baren hemma hos sig som var gäster då. Och som vi ville ha någonting att dricka, det var ju oftast vatten då, eller en kopp kaffe. Och sen gick vi upp till hennes sovrum då, hon diskuterade vad hon skulle ha och bestämde. Och sen var det där. Och liksom början då när vi åkte taxi överallt, du tar ner hem, ja vi måste ringa taxi. Nej, sa hon, min son kan skjutsa er, det var Dino Martin då, han kan skjutsa hem er.
Men jag tänker ju också lite nyfiken på hur utvecklades eran liksom... Jag tänker att plaggen och det ni virkade, liksom, utvecklades det under tiden ni var där? Eller höll ni fast i det som ni började med? Eller
nej,
liksom
absolut. Oj, oj. Det var stor skillnad på det vi hade med oss ifrån Sverige och det vi gjorde sen. Sen hade vi tur också, för minimodet kom ju, tack vare Mary Quant i England. Så att de flesta klänningar skulle vara väldigt korta. Och då gick det lite fortare. Sen började vi med shorts som en Margaret köpte. Och det var också kul för alla andra hade ju köpt långa byxor. Ja. Men en Margaret köpte shorts. Och det var vi nog först med att göra shorts och gå ut med. Så skulle det vara shorts och höga stövlar och vi virkade då shortsen. Ja, nej, jag vet inte vad som var speciellt, men jag tror det var lite spännande där att det var hål. Jag vet inte.
Men jag tänker, det känns ju som att ni behövde virka väldigt mycket.
Mm.
Och alla vi som virkar vet ju att det tar ju en lite tid att virka ett plagg till exempel. Mm. Så hur gick det till rent liksom, hur hann ni och hur lyckades ni få ihop allting?
Ja, vi virkade ju hela dagarna och oftast hela kvällarna. Som sagt, jag satt ner på studion och virkade. Var jag än var så hade jag virkning med mig. Så man försökte att inte förlora tid. Men sen hade vi den turen att min syster och jag virkade likadant. Så när det var brådskande leveranser så kunde vi virka i skift. En sov och en virkade. Och sen fick vi byta efter några timmar och så fick den andra sova. Men jag kunde väl göra... Jag vet när Diana Ross beställde jumpsuits med bar rygg, polokrag och så då byxor. Det beställde hon en torsdag, hon ville ha dem skickade till Florida på fredag. Hon skulle ha tre färger. Och ordet nej har ju liksom aldrig funnits i mitt vokabulär. Eller att det går inte. Utan jag sa, ja, fixar vi. Och det gjorde vi. Men då såg vi inte mycket kan jag säga den helgen. Men då vi skickade på tisdag skickade vi tre jumpsuits till henne nere i Florida.
Ja, det är ju bra jobbat.
Mm. Ja, det fick gå undan.
Men jag tänker så att tog ni någonsin hjälp? Eller var det ni två?
Vi försökte med, det var fem tjejer. Vi frågade ju runt där varandra om svenska. Om det var någon som kunde virka. Och det var väldigt många som kunde. Så vi frågade om de kunde tänka sig hjälpa till. Jag tror det funkade ett par månader ungefär. För så de flesta åker ju till Los Angeles för att roa sig och vara ute i svängen och ha lite kul.
Mm.
Ja, det var ju inte därför vi åkte dit. Så om jag kan föreställa mig att de tjejerna då, vi sa att kan du göra den här kjolen till lördag. Och så blev de utbjudna och så fick de andra planer. Och så sitter de ju inte hemma och virkar istället och tackar nej till att gå ut. Som vi gjorde. Så att det gick inte att hålla. Man kunde inte lita på att det skulle vara färdigt när det skulle vara färdigt. Så att det avbröt vi.
Mm.
Det var bättre att vi gjorde det själva och i den takten vi gjorde. Och så behövde man inte ändra på något och så. Utan vi var väldigt samspelta när det gällde det. Och som sagt, det kom inte min syster ihåg. Men vi satt ju ofta hemma i bara BH då. Eller något sånt där lätt. Så vi kunde prova på varann liksom. För vi virkade ju uppifrån allting. För okay. Att kunna korta och länga det. Och sen hade vi... dumt nog, vi kunde ju haft ett pappersmönster framför oss. Nej, vi höll på varann och sen när vi hade kommit nedanför ärmhålet så fick man dra på sig det här plagget och se så att det passar. Och Ja, vi körde på den stilen istället. Kunde haft en provdocka. Ja. Och vi var som sagt väldigt synkroniserade när det gällde det. Trots att vi då gjorde våra egna idéer också. Vilket ju var rätt kul, som man kunde visa. För vi bodde ju ihop då första 1,5 åren. Men sen bodde hon hos sin pojkvän, så att då sågs vi inte på kvällarna. Så kanske jag gjorde något nytt som jag visade henne nästa dag. Men vi var ju alltid nöjda med vad den andra hade gjort. Och det, ja, det fungerade fantastiskt bra faktiskt.
Mm. Men var det alltid, jag tänker så här, lustfyllt att virka? Eller liksom blir det aldrig... Jag tänker att man kan virka så där mycket och intensivt, att man också kanske bara känner att nej, nu
är det, ja, efter 4 år kan jag säga så var jag trött. Och så hade jag valkar här på fingrarna efter virknålen. Efter 4 år när jag kom hem så tog det väl ett år kanske när jag virkade igen. Sen började jag göra mormors rutor till plädan. jag kan ju inte sitta med så här. Kan inte det.
Nej, fingrarna måste vara
rörelse. Ja, jag måste göra något hela tiden. Och det värsta är att mamma gjorde mig disciplinerad när jag var ung. För jag vet att jag skulle sticka en tröja. Då var jag 10 år ungefär. Ja, du får garn som mamma och du får välja mönster och färg på garn. Men du ska sticka den färdigt. Och det var med flätmönster och det var en riktigt komplicerad tröja. Men jag har något skolfoto på när jag har den i skolan sen när jag var 12 år förmodligen. 11-12 år. Men mamma lärde mig då att man gör färdigt detta först och sen kan du få något nytt arbete. Men det där har jag kommit ifrån tyvärr väldigt mycket. Så nu har jag väl 10 arbeten på gång samtidigt.
Det blir ju lätt så.
Det blir, jag är lite splittrad. Så, ja. Så när jag sitter och gör någonting så kommer jag få en annan idé. Oh, så skulle jag göra. Det skulle jag vilja göra. Mm. Och så börjar jag, så väntar jag inte tills jag är färdig med det första. Sen ibland så får jag disciplinera mig och säga nej, nu måste du göra färdigt ett plagg innan du får börja på nästa.
Ja, men jag känner själv, jag hade någon idé av att jag inte hade ofärdiga projekt som låg.
Jaha.
Tills jag började rota och rensa mina lådor och insåg att det var ganska mycket som låg och skvalpade.
Ja, det är ställen. Mycket som ligger och skvalpar.
Ja.
Men till och från så blir det färdigt.
Mm.
Och det är för att jag, därför tycker jag om att virka. Då virkar man ju allting runt. När jag ska sticka så måste jag ju sy ihop en del elände. Mm. Och jag, är det värsta jag vet så är det att sy ihop och montera. Och sy knappar eller vad det ska vara. Men jag tycker inte om att sitta det där monteringsarbetet. Det önskar jag någon gjorde åt mig. Sticka gör jag gärna men inte sy ihop.
Mm.
Så jag stickar ju nästan alla tröjor på rundstickor. Men det är lite svårt med ärmarna ibland.
Mm.
Man sitter och syr ihop. Nej, jag har dålig disciplin.
Ja, fast jag
gör en hel del.
Ja, dålig disciplin. Då tänker jag, då hade ju inte alla de här kläderna blivit gjorda. Alla beställningar.
Nej, men där hade vi ju liksom kniven på strupen lite grann. Vi kunde ju inte säga att det blev inget. Nej, utan nej, men det, vi hade nog inte tråkigt någon gång. Tror jag inte.
Nej.
För det var väldigt, väldigt roligt och inspirerande och kul och... Och speciellt då med den kundkretsen vi hade. Så var det fantastiskt.
Ja. Ja, det är en jättehäftig historia. Och man vill ju typ själv åka iväg och virka någonstans i världen. Och bara sälja sina grejer och leva livet.
Nej, men det går tydligen om man tar chansen.
Ja men så är det. Men du då, Jenny? Jag tänker att så här djupdyka i sin del av sin mammas tidigare liv. Alltså det är lätt att tänka att det är inte alltid man har koll på vad ens föräldrar har gjort tidigare.
Nej, det har ju faktiskt varit en väldigt rolig del av resan också. Att få dela den här upplevelsen med att skapa boken med dig och Mittan. Och få veta så mycket mer om den tiden i ett liv som är otroligt unik. Och som jag så gärna ville fånga på något sätt- i dokumentera i bokform eller någonting annat. För jag kände att det är någonting som man skulle vilja lämna vidare till sina barn och barnbarn. För att ja, de flesta människor upplever ju inte något sånt här unikt i sitt liv. Och just att ni vågade att göra det och åka dit. Jag tyckte det var en sån inspirerande sak som jag ville dokumentera.
Vad har det gett dig att skriva den här boken? Jag tänker att det måste också ha bidragit någonting.
Ja. Jag tror, alltså hade jag gett ut boken för 10 år sedan hade det nog sett ganska annorlunda ut. För det var nog mycket svårare då att ge ut en bok själv, självpublicera en bok. Så det är väl tacksam för på det sättet att det tog den tiden det tog. För nu finns det så mycket mer möjligheter att ge ut en bok själv. Och den delen av resan har också varit jätterolig för min del att klura ut alla de här tekniska bitarna på hur man får in den i affärerna och hur man hittar någon som kan redigera och hjälpa till med liksom, jag är ju ingen författare, jag har ju inte skrivit någon annan bok för du tidigare heller, så att allting var väldigt nytt för mig, och sen hur man marknadsför den och det här med sociala medier och allting, så det är väldigt många andra bitar runt omkring skriva själva boken som också behöver liksom falla på plats. Så det har ju varit också väldigt intensivt, dels att jobba heltid samtidigt som jag har gjort bokprojektet, men sen också få den klar och få den, ja, det trodde man ju nästan inte förra året när man, det kändes så avlägset att det skulle bli, det är ett ganska stort projekt, jag tror aldrig jag har jobbat på något så långt projekt förut, varken privat eller med jobbet, så att gå från då förra sommaren känna att jag ville göra det här tills sen sent på våren, inte ens ett år senare, är den färdig på 2 språk. Nu när jag ser tillbaka här på den tiden så vet jag inte hur jag lyckades få det här gjort. Ja, det är väl tack vare min man och mycket stöd hemifrån och så, att sitta på helgerna och kvällarna och jobba på boken. Men jag är verkligen, jag tror när den var klar så var det lite så här overklig känsla. För man har varit så i det under så lång tid. Vanligtvis kanske det tar mycket längre tid att skriva böcker, men jag hade ju ändå hela berättelsen. Jag kunde ju inte hitta på saker eller sväva iväg, utan det var ju ändå väldigt tydligt vad som skulle med i boken. Det var ju allting ni kunde komma ihåg och alla bilderna som vi hittade, som du hittade ner i källaren. Så på det sättet var det ju ändå begränsat att jag kan ju bara ha med det som de minns. Så att det var ju bara få till det på bästa sätt. Ja, sen när boken kom ut, vi hade releasefesten, så tror jag inte riktigt, det hade inte riktigt landat att det här var klart. Så det är väl först över sommaren och nu på hösten när den börjar få lite uppmärksamhet och folk hör av sig och släktingar hör av sig. Så man börjar inse att gud vad jag är glad att jag har gjort det här som jag har tänkt göra så länge. Vi har också skjutit på det. Man har ju en massa ursäkter. Nu har jag små barn, jag har inte tid, jag orkar inte, jag vet inte var jag ska börja. Du vet. Det finns så många röster inom en som stoppar en från att faktiskt bara göra det. Sen tror jag till slut, har väl kanske lite med åldern att göra också, jag vet inte riktigt. Men just till slut känner man att, men det är väl bättre att det blir en bok. Den behöver inte vara perfekt. Den behöver inte vinna några priser för liksom bästa skrivna bok eller någonting sånt. Utan det viktigaste för mig var ju bara att få ner det på papper. Samla ihop allting ni hade, alla minnen ni har. Så det spelar ingen roll längre för mig liksom, hur, att den behövde vara på något perfekt nivå för att jag skulle våga ge ut den, utan det var väldigt befriande också att känna att det är klart att jag ville att det skulle bli så bra som möjligt, men det viktigaste för mig var ju ändå att få dokumentera er upplevelse där och också hinna göra det liksom, det var ju ändå 50 år sedan, och på ett sätt så önskar jag att jag hade intervjuat er för 20-30 år sedan, ni kanske hade kommit ihåg mycket mer då, men å andra sidan så var ju inte tiden mogen att göra någonting av det då. Så att allt har sin tid också. Så det, ja.
Nu när jag sitter här och lyssnar på dig så kommer jag fram till att du är tydligen din mors dotter. Du kastade dig in i det här och du genomförde det. Mm. Det är ju ingen större skillnad. Det var ditt äventyr.
Mm. Man blir ju väldigt inspirerad av er också. Alltså ja, det har jag nog känt hela livet också. Att ni bara vågade. Det finns ju ofta väldigt många röster runt omkring en som säger, nej men det kan ni ju inte göra, eller ni känner ju inga kontakter där, eller hur ska ni klara, eller hur ska ni ha råd, eller ingen. Alltså det finns ju ofta många negativa röster runt omkring en när man vill göra något sånt här lite crazy.
Mm.
Och det, när ni har gjort det och lyckats så bra, så fanns det ju inte heller någon ursäkt för en själv när man växte upp att säga till sig själv att ja, men det kan jag ju inte göra. Ja, men titta, mamma gjorde ju det där. Liksom. Så det är också lite, man får lite perspektiv på om man bara vågar satsa. Så kanske det går jättebra. Det kanske inte går, men då har man ju provat i alla fall. Mm. Men har man aldrig testat så, Så jag kände väl att det är bättre att jag gör boken och den blir som det blir än att det måste... som du sa, ni hade inte något mål över när ni åkte dit. Det här ska vi uppnå eller vi ska... Utan ni bara åkte dit med så här öppet sinne att det blir vad det blir. Det här är ett äventyr. Och så kände jag väl också med boken att... Ja, det är klart att man vill att den ska få uppmärksamhet och allt sånt där som man vill när man släpper en bok. Men det viktigaste var ju bara att få dela den här resan med dig och Mittan.
Jag vet ju egentligen inte vad min syster hade för planer innerst inne. Ja. Men jag var väl mer inställd på att vi skulle sitta där ute i Altadena och vika kläder till Mrs. Goldens vänner och bekanta. Och ja, vet, de som ville, de hade ju pengar som kunde betala för det. Men jag skulle tro att Mittan hade lite större mål. Någon har aldrig sagt. Men ja.
Ännu större mål än vad det ni uppnådde?
Nej, eller? Men att, inte det att vi bara skulle sitta och göra till bekanta och så ute på, vi ska säga landsorten, men ute i de här
förorterna.
Suburbs. Jag hade väl inte väntat mig att vi skulle vara mitt inne i Beverly Hills och springa omkring på tv-studios och sånt där. Och, ja. Nej, det fanns inte på kartan. Det bara blev så.
Men sen då? Efteråt, jag tänker så man slänger sig in i hela det här fantastiska äventyret.
Ja, det tragiska är ju att min syster träffade den här mannen då på det här bröllopet. Och han skulle absolut hem till Sverige. Så då hade hon ju inte mycket val, så det var ju att följa med och så gifte hon sig med honom. Och sen var jag kvar i drygt ett år till kvar i USA ensam och fortsatte. Men det var ju inte roligt. Det var inte ett dugg roligt. Jag satt hemma vid tvn med hunden och virkade hela dagarna för mig själv. Ingen att prata med och diskutera eller något sånt där, utan det var mest att jag tog in beställningarna och så gjorde jag dem. Men det var ju...
Det var liksom eran grej som ni gjorde tillsammans.
Ja, jättetrist att sitta ensam. Och jag ville ju egentligen inte dit från början. Och jag hade nog lite problem att tänka mig att leva det resten av mitt liv.
Mm.
Så då flyttade jag hem. Och jag stortrivs ju på... Jag hade arbetat på röntgen i Örebro innan som röntgenbiträde. Och så flyttade jag, då när jag flyttade hem så flyttade jag inte till Örebro utan jag flyttade till Skåne och så fick jag jobb på röntgen i Malmö. Och jag älskade jobbet, jag vet inte varför, men jag trivdes verkligen med det jobbet. Jag fortsatte ju försöka virka lite och sådär till mig själv, men jag trivdes hemma. Och sen tog det bara ett år efter jag flyttat hem när jag träffade min man och sen fick jag barn och sen fick jag barn och sen fick jag barn. Ja, det blev 5 till slut.
Ja.
Ja, men det blev 4 barn på 4 år i alla fall. Så att, men jag sydde till er, jag stickade till er. Oj, vad jag gjorde mycket då. Jag hann mer då när jag hade 4 små barn än vad jag hinner idag. Jag bara 200.
Ja.
Jag förstår inte hur jag hann.
Nej, men ibland så går det bara farten.
Ja.
Men jag tänker så här, det måste ju ändå bli en ganska stor kontrast. Att från att befunnit sig mitt i smeten till att komma hem. Var det någonsin någon liksom saknad till att åka tillbaks? Eller kände du bara att det var klart?
Alltså både och, för man var ju lite tudelad. Och jag hade ju grönt kort när jag åkte dit. Och det räcker i ett år om man åker hem. Så måste man åka tillbaka över gränsen och så hem igen för att förnya det här gröna kortet med stämpel i passet. Så jag har nog slitit ut trottoaren utanför SAS-kontoret i Malmö, tror jag. För jag gick nog där flera gånger i veckan fram och tillbaka. Ska jag inte? Nej, så struntade jag. Och så var jag där några dagar senare igen och gick fram och tillbaka. Och så började ju tiden att ticka då. Jag hade kommit hem i mars. Och sen när det började närma sig så fick jag ju bara bestämma mig. Jag ska inte tillbaka.
Mm. Kändes det som rätt beslut?
Absolut, ja. Jag har ju varit tillbaka till Los Angeles ett antal gånger sedan dess. Men Beverly Hills är totalt en annorlunda plats än när vi bodde där. Det finns ingen likhet överhuvudtaget för mig Rodeo Drive var en liten gata man gick på där det var små affärer och butiker och restaurang. Till och med en bensinstation låg det i ett av hörnen. Och det kunde man gå och strosa och gå in och ta en kaffe någonstans på. Nu är det bara märkesaffärer. De har rivit varenda hus i stort sett och byggt 3-4 våningar. Så ska man beställa tid för att komma dit och få handla. Så dörrarna är ju inte öppna så man kan gå in och titta, utan man måste ha sin tid. Och sen, ja, nej, jag hade inte.
Mm.
Det var nog inte mitt liv. Det verkar så glamoröst på tv och sånt där, men nej. Jag är nöjd att vara hemma.
Mm. Men jag tänker, när du kom hem, så här, berättade du om vad du hade varit med om? Liksom var...
Lite grann.
Ja.
Men det var ingen som var intresserad av att lyssna.
Varför inte?
Vet inte. Jag tror det var... Ja, dels är det svenska mentalitet. Oj vad hon skryter. Så var hon lite avundsjuka. Och så jag sa inget till slut.
Mm.
Jag berättade all vad jag hade gjort här. Eller att jag hade varit där och så. Och jag vet redan när jag var hemma sommaren 69. Och så träffar man sina gamla klasskompisar och ja, kompisar överhuvudtaget då i Örebro. Och så började vi diskutera. De visste ju att jag var i Los Angeles, att jag skulle tillbaka och så. Men det var ingen som ville höra något mer. Så började vi diskutera bilar. Så sa han, vad kör du för bil? Jag kör en Ford Mustang, sa jag. De bara, jag kunde sagt att jag körde Maserati. För mina kompisar låg i lumpen eller... Ja, de hade börjat studera. De hade ju inte bilar och så. Jag sa, den enda på denna födelsedagsfest jag var på, som var någorlunda intresserad av vad jag gjorde, det var Barbro Edvardsson som hon hette då. Senare Barbro Pettersson som var gift med Ronny Pettersson, reseföraren. Hon var inte gift med honom då, men vi kände varandra. Hon var ju också från Örebro. När vi kom lite avsides så ville hon höra vad jag gjorde, för hon hade precis kommit hem från New York där hon hade varit barnflicka i 9 månader eller något, för hon och Ronny skulle testa sitt förhållande då innan de gick vidare. Så hon var intresserad, för hon hade ju liksom varit ute lite i världen, men de som inte hade kommit ut än, utan de hade gått direkt till högskolor eller in i militära, in i lumpen och sånt där. Jag tror det var främmande, det var skrämmande eller något sånt där. Det var en annan värld. De kunde liksom inte... Och sen även andra man träffade, det fanns inget intresse. Det är aldrig någon som har sagt, oh, det måste du berätta mer om. Får jag höra nu, vad gjorde du där? Har du inga bilder? Mm. Nej.
Men då är det lite revansch nu då, med boken.
Ja, det är ju en del som har du aldrig berättat, säger de.
Nej.
Det sa jag också, Stina. Jag har aldrig berättat, det har jag ingen aning om. Mm. Nej, för jag la ner. Jag märkte att man säger någonting och det bara rinner av folk. Mm. Precis som att, ja. Tänkte jag, varför ska jag prata om det? För det är ingen som vill höra i alla fall. Mm. Så det slutade jag med.
Mm.
Sen har jag fått beundran för vad jag har gjort här hemma då. Om barnen hade någonting på sig som jag hade sytt eller stickat eller något sånt där. Så har jag fått mycket beröm för det. Men jag sa ju aldrig, det är inget mot vad jag har gjort, utan... Ja, tack så mycket. Men jag vet inte, jag tror det är väldigt mycket svensk mentalitet. För amerikanerna är nog mycket mer sådär att det that's exciting.
Mm.
De tycker det är spännande bara att man är från Sverige. Så att det... Med isbjörnar och allting på gatorna.
Mm. Mm. Men jag tänker, responsen på boken då? Hur har den varit? Vad har hänt sedan boken släpptes?
Alltså för min del över all förväntan också. Jag hade ju, vågade kanske inte riktigt hoppas på så mycket, i och med att jag inte hade något förlag i ryggen och inte har kontakter i bokbranschen eller mediebranschen direkt. Så tror jag inte att jag hade... Jag skämtade ju med mamma i våras som, vad ska du ha på dig när vi är med på Nyhetsmorgon? Och då skrattade mamma och så sa jag, men du måste ju virka någonting. Det var ju lite på skämt, men det var ju ändå ett stort mål som jag hoppades kunna uppnå någon gång. Och då gjorde hon det. Hon virkade en blå pantsuit, byxdress då, som sen blev klar i början på sommaren. Och sen ringde jag mamma i augusti, var det? Nej, början på september. Så sa jag, mamma, har du tid nästa torsdag? Vi ska vara med på Nyhetsmorgon. Så det har varit så himla roligt. Jag tycker responsen på berättelsen och på boken har varit överallt min förväntan. Och just hur stöttande och... Så alla vänner och bekanta och alla som inte visste om historien. Vissa vänner har ju vetat om den sedan länge, men väldigt många har ju bara tänkt, åh vad häftigt och gud vad coolt, har din mamma och moster gjort det här? Och åh, jag ser fram emot att läsa boken. Jag tycker responsen, alltså jag är helt överväldigad och lycklig över hur sån fin feedback alltså, boken har fått och er berättelse. Och att ni har fått uppmärksamhet på nytt så här 50 år senare för det ni upplevde, tycker jag är så häftigt. Att historien lever vidare och inspirerar kanske nya människor att våga satsa på sina drömmar. Så att allt som händer nu är ju bara bonus. Tycker jag. Jätteroligt. Mm. Ja. Vi får se om den får lite uppmärksamhet i USA också. Det är väl nästa mål. Att försöka få lite mer publicitet för den där. Men det är ju svårt när man sitter i Sverige och så har man inga kontakter alls där borta. Så att det är väl nästa mål. Det går, precis. Det går. Så att jag, precis. Det är väl kanske 2024 års mål att se vad som kan hända med boken där borta. Så. Mm.
Men var det alltid meningen att du ville släppa den själv? Eller har du varit i kontakt med förlag och sånt också? Eller?
Ja, det roliga var ju faktiskt att man tänker ju att alla... Man tänker att en författare, det känns fortfarande konstigt att säga så om sig själv, men är väl att ha ett förlag som vill ge ut boken. Och jag tänkte nog från början faktiskt, konstigt nog, att jag vill själv bestämma över hela den här resan. Jag visste ju att det skulle bli kämpigare med just att promota boken och få marknadsföring, alla de bitarna jag inte kunde själv. Så jag skickade faktiskt ut den till alla stora förlag i Sverige och... Ett förlag hörde av sig och det skulle kosta 80 000 för mig att ge ut den hos dem. Och tänkte jag, nej men det är, jag har inte riktigt så mycket pengar på banken att lägga på att någon. Så vet jag inte riktigt vad jag får och så skulle de ha rättigheterna till boken i 7 år. Och det kändes inte riktigt bra. Jag tänkte, nej det, jag vill nog hellre själv kunna styra vad som händer med boken och berättelsen och så vidare. Så att det... Erbjudandet tog jag inte och alla de andra tackade nej. Och jag var faktiskt konstigt nog lite lättad över det. För då kände jag att ja, men jag hade ju från början tänkt att jag kör själv. Jag bara gör det för jag tänkte nog inte att något förlag. Jag tänkte historien är så fantastisk så det är tokigt om de inte är intresserade. Men samtidigt var det ändå en lättnad när de inte ville ge ut den. För då fick jag mycket mer, då kunde jag ju liksom styra allting själv. Det blev ju mycket mer jobb för min del kanske att lista ut marknadsföringsbiten och alla tekniska bitar och hitta redigerare på den engelska och den svenska och så vidare. Men den delen av bokresan har också varit jätterolig. Och jag har ju lärt mig så himla mycket om det. Så att, om jag nu någon gång skriver en bok till, nu sa jag i våras att jag aldrig mer skulle skriva en bok. Men om jag nu gör det någon gång i framtiden så har man ändå erfarenheten med sig från första boken. Jag får väl skriva om mitt liv. Vad som hände sen. Del 2, uppföljaren till Mittan och Moni. Vi får se. Men det här, ja, så blev det. Mm. Ja. Det var en häftig resa också. Ja.
Också väldigt mycket drivkraft i det, tänker jag. Att genomföra ett sånt projekt. Det är ju ändå, som du beskriver, väldigt mycket som ska göras där också.
Ja, precis. Drömsituationen hade nog varit att ta tjänstledigt i något halvår och bara jobba på det här. Men det var ju inte riktigt... möjligt att göra det. Men det gick ändå. Mm.
Ja, och det är ju en fantastiskt fin bok.
Mm, tack.
Så det tycker jag verkligen att du ska vara stolt över.
Tack.
Mm. Jag är stolt över den. Ja, över dig. Mm. Du har gjort ett hästarbete med det där. Med tagit fram alla bilder och kollat artiklar och tv-spelningar. Och till och med de bilderna har du med dig från tv i USA.
Ja, precis. Kontakta rättigheterna till vissa bilder måste man ju antingen köpa loss dem, de här kändisbilderna, och sen dessutom försöka klura ut vart vissa tidningsartiklar kommer ifrån som då kanske mamma och mittan har klippt ur en tidning och det ligger ett urklipp och man bara, vilken tidning? Ja, man måste ju kontakta dem och fråga om vi får använda de här artiklarna. Och sen är det ju också ganska länge sedan det här hände så att vissa tidningar finns ju inte kvar och det står ju inte vem som har vem som var fotograf eller vem som var skribent. Och så är det både i USA då och i Sverige. Så att det har faktiskt tagit väldigt mycket tid. Och sen har jag ju fått kontakt med några filmbolag i USA där jag har mejlat dem. De har ju en mejladress där och så här, på, där den här tv-bilden från TV, ditt tv-framträdande kommer ifrån, så fick jag ju till slut tag på, det var ju ett filmbolag som blev uppköpt av ett annat filmbolag, så nu hade de rättigheterna till den bilden, och så fick jag då skicka pengar till dem och få ett kontrakt på att jag får lov att använda bilden och så vidare. Så det har också varit en spännande del av bokresan. Så jag hoppas att... Ja.
Ja, vilket jobb.
Ja.
Mm. Ja. Gud. Men det är ju tacksam för att du har gjort det jobbet. Så ja. Att vi är många som kan ta del av det här spännande äventyret. Om du inte hade åkt hem, vad tror du hade hänt då? Har du någonsin funderat på det?
Ja, jag hade väl träffat någon och gift mig där borta. Och...
Men hade ni fortsatt virka, tror du? Tror ni att... Hade
det hade jag nog kanske gjort. Det är väldigt svårt att säga. Mm. Jag vet inte, tänka om. Men och sen när jag hade kommit hem och fått Jenny då. Då inser man ju vad livet går ut på. Så att, då längtar man liksom ingen annanstans. Va? För då lever man i den här bubblan med barn och... Så då fanns ju inte det här att jag önskar att jag hade stannat i Los Angeles eller något sånt där. Utan då blir livet, allting faller på plats på något sätt. Det var ett äventyr och det var kul. Men jag har, alltså det löjliga är ju nu att nu bor ju min syster i USA igen. Va? Hon kommer aldrig att flytta till Sverige.
Mm.
Kommer knappt att hälsa på här. Och jag bor här. Och så vi har ju turats om, va. Men hon stortrivs ju där, men det skulle inte jag göra.
Nej.
Så det var inte min sak. Jag minns innan jag flyttade hem till Sverige så körde jag uppe på en väldigt känd gata i Beverly Hills eller uppe på kullarna som heter Mulholland Drive. Och den går ju längs hela den där bergskedjan där och delar på Los Angeles, Beverly Hills och Hollywood, och så ligger Valley på andra sidan. Och då ser jag smogen komma upp från Los Angeles. Och den liksom vandrar över vägen framför mig och så ner i Valley. Jag tänkte, ska jag stanna här och föda upp barn i den här? Det är ingen luft, alltså man behöver nästan gasmask med den här smogen. Det ligger bara ett grått täck över hela Los Angeles. Det var ett tecken till mig, åk härifrån.
Mm.
Till frisk luft och...
Ja.
Men jag menar, Hollywood är ju Hollywood. Hollywood är så här, den här drömfactorin, alltså drömfabriken. Och det blev det för oss också. Vi upplevde våra drömmar där, men det pågår ju inte alltid. Det är klart jag kunde blivit, jag kunde ha satsat. Jag vet att en som heter Bob Mackie började göra fantastiska scenkläder samtidigt som vi höll på. Och... jag bodde 100 meter ifrån hans affär. Han låg på Melrose då. Och jag tänkte, vem i hela friden köper de där kläderna? Du vet, det var de fantasiskapelser som de går med nu. Allting står på alla möjliga håll. Men han blev ju känd och han klarade sig. Jag tyckte han var helt ute och reste. Så jag hade nog kunnat fortsätta. Jag vet inte.
Mm.
Och jag vet inte var jag hade hamnat sen om jag hade skaffat utländsk hjälp som hade hjälpt mig. Och jag bara hade designat och fått andra att göra det. Men alla möjligheter fanns ju. Och det är många som undrar varför i hela friden åkte du hem. Men jag har ju inte ångrat mitt liv hemma.
Nej, och det är ju det viktigaste.
Så jag har ju aldrig suttit och gråtit för att jag inte åkte tillbaka. Mm. Att jag velade där ett tag. För att jag hade det där. Jag måste bestämma mig inom ett år, annars är det kört. Nej, jag har inte ångrat mig.
Nej, men det är viktigt att följa vad det är som känns rätt för en själv. Det är liksom det enda som blir bra längre.
Jag är
bra längre.
Väldigt svensk in i märgen. Och jag är inte så lätt imponerad heller. Jag menar, det är tjusiga hus och tjusiga bilar. Och det var ju fantastiskt. Det var nästan det roligaste på alltihop, att få gå hem till folk. se hur de hade det hemma. Hur de bodde i dessa fantastiska hus som var så stora som man går knappt att beskriva. Det gillade jag. Att titta på interiörer och hur de hade möblerat och se hur de hade det hemma, tyckte jag var jättekul. Jag är fortfarande intresserad av en i Sverige. Jag älskar att gå på house. Eller min syster och jag gör ibland när jag är i Florida. Så går vi på sådana open house. Vad hus som är till salu. Mm. Då går vi in bara för att titta på vad har de gjort. Titta vad de har gjort här. Oh vad det var snyggt. Tycker jag hur kul som helst. Ja. Ja, nej men jag, som sagt. Och virkningen behöver jag inte sakna. För jag har ju det med mig hela tiden.
Mm.
Nästan för mycket. Jag önskar att jag kunde slappna av ibland. Och bara kunde sitta och titta på en film. Utan att virka samtidigt. Eller sticka samtidigt. Men nej, det går inte. Fingrarna är som... Det kliar i fingrarna.
Yeah.
Jag har svårt för att sitta på en middag. Alltså, på en middagsbjudning. Och så ska man sitta och konversera, äta. Och så ska man sitta och dricka kaffe och sitta och... Och jag blir till slut så här så det kryper in och jag vill göra något.
Du får ha en liten väska bredvid dig så att ja, ha virkningen med dig.
Men jag tänkte, många numera tar ju upp sin mobiltelefon. De tycker att... Då måste jag kolla min telefon. Mm. Tänkte jag kan ju ta upp en virkning eller stickning och sitta med den då istället för mobiltelefon.
Ja.
Det är ju inte mer oartigt än att sitta och kolla på telefonen var 50 minuter.
Nej, det är ju också lätt att vara social samtidigt som man virkar.
Ja, precis. Mm. Jag pratar ju samtidigt. Mm. Jag tittar inte på vad jag gör.
Nej, men du kan ju sitta och titta på en film. Ja. Så du tittar på skärmen och du vet dina fingrar liksom gör allting automatiskt.
Jo, men de har ju lärt sig.
Mm. Så du kan multitask på riktigt.
Men en sak som jag undrar också, när ni har virkat, har ni någonsin haft mönster? Eller? Nej. Aldrig?
Nej.
Nej.
Jag tror aldrig jag har följt ett mönster. Och det var den stora utmaningen nu. Vi publicerades 4-5 gånger i Hemmets journal när jag hade flyttat hem. Så vi gjorde ett plagg i månaden som de fick beskrivning till. Så då virkade vi och skrev beskrivningen. Vi slutade för att betala ingenting. Det var bortkastat, tyckte vi.
Ja, ni var vana att få liksom bra betalt för ert arbete också.
Ja, och här satt man och skrev de här. Och det var ju jag som fick skriva de här beskrivningarna. Och det var jättejobbigt. Men nu ville ju Hemmets journal återigen att ha beskrivningarna på de plaggen jag redan hade gjort. Och det är en sak att virka samtidigt. Men att sitta med ett färdigt plagg och sen ska jag sitta och komma ihåg precis vad jag gjort. Va? Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det var inte kul. Nej. Men jag virkar inte efter beskrivningar. Jag försöker sticka någon gång efter beskrivning. Det gör jag väl oftare men inte virka.
Mm.
Så det gör jag på frihand helt och hållet. Och ibland blir det inte bra, då får man repa upp men då gör man det.
Ja, men så är det ju. Ja. Jag tänker att repa upp är ju en del av virkandet.
Ja, och där är jag är inte pedant överhuvudtaget för övrigt. Men när det gäller saker som jag ska göra så är jag väldigt noga. Jag kan inte behålla ett fel om jag vet om att det är där, även om det knappast syns. Mm. Så vet jag att det är det fel. Det är bara repa upp och börja.
Ja, då blir det också extra jobb. Ja, men det är så olika hur man är.
Jo, men hellre det som man är nöjd när det är färdigt. Mm. Annars skulle jag gå och reta mig på det där hela tiden.
Mm.
Nu såg jag att min fantastiska långklänning från 1970 då, som jag hade hos Petter, har ju ett hål i sig. Det måste jag laga. Jag kan ju inte ligga här i 50 år till med hål i.
Nej, men det är väl bra att ta hand om sina saker också.
Ja, absolut.
Men kanske hamnar på ett museum någon gång sen.
Så. Ja, tänk jag, det bästa jag lagat hålet när jag hamnar på museum.
Ja.
Det gör väl jag också då tillsammans med klänningen. Ja.
Avslutningsvis så brukar jag fråga de jag träffar om de har några virktips till de som lyssnar. Har du några på lager som du skulle vilja dela med dig av?
Ja, mitt tips är ju då som vi började med när vi kom till Los Angeles att virka allting uppifrån och ner. Det är enklare. Och för då kan man prova efterhand. Och man kan reglera längden på både ärmar och andra kläder. Att ofta ta en lite grövre nål än vad garnet säger. Men det beror ju på om man virkar väldigt hårt eller ej. Men oftast så blir det lite lättare. Och sen inte virka i för mycket ull. Det blir så fruktansvärt varmt så man kan inte ha kläderna på sig. Eller ullblandningar eller något. Jag saknar alla av de garnerna vi hade i Los Angeles för att de var... Det höll formen och det var lätt att ha på sig. Jag hade ju inte gått att ha ullblandningar i Los Angeles. Men det är svårt även här när man är inomhus. Det är mina tips.
Mm. Vad var det för garner ni använde?
Alltså jag kan inte svara på vad de innehöll. Jo, jag har ju en låda kvar. Jag har ju en från de vi köpte. Nu får jag gå ner i källaren och hämta lådan. Det borde väl stå på den vad det var för. Men det var nog rätt mycket typ polyester eller någonting sånt. Väldigt mycket bouclé-garner, men fin bouclé. Så tunna bouclé-garner, det kunde vara som en liten blank tråd i, diskret. Och så var det lite ojämnt garnet. Det var det första vi gjorde till Maria Kohlen. Var i bruna toner och någon svart glittrande tråd i. Det var väldigt snygg den kappan och klänningen hon gjorde. Hon fick. Så jag vet faktiskt inte. Jag tror det var mest syntetgarner. Mm. Ull var det inte och så var det med bomull då. Det har jag ju många i den där boken i bomull. Det var mina tips.
Ja, men det var jättebra tips.
Ja.
Men jag blev lite nyfiken också. Jag har inte frågat dig, Jenny. Virkar du någonting?
Nej, tyvärr. Inte än i alla fall. Vi säger så. Inte än. Men man blir lite sugen att komma igång.
Mm.
När man har fått se alla era fina plagg. Men jag har faktiskt nog aldrig virkat eller stickat färdigt någonting i hela mitt liv.
Mm. Ja, aldrig för sent.
Nej, precis. Mm. Jag är den bästa läraren här hemma. Så.
Ja. Mm. Ja, jag ställer upp. Ja. Följ med lektioner, jag har sagt till både barn och barnbarn.
Mm. Men tusen tack, det var jättefint att få sitta här och prata med er och inspireras.
Tack själv, det var jättetrevligt. Det är
roligt att kunna inspirera någon, ja.
Mm. Tack.
Bästa man kan göra.
Ja, verkligen. Tusen tack.
Mm. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Avslutningsvis vill jag även säga stort tack till Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Niterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen.